till USA där fallet med sexförbrytaren, finansmannen Jeffrey Epstein.
The so-called Epstein files.
Dokumenten från Epsteins utredning.
Jeffrey Epsteins birthday book.
Jeffrey Epsteinin tapaukseen tuli just uusi käänne.
Alla verkar tala om Donald Trump och de så kallade Epstein-filerna. Eller, okej, knappast alla, men det känns som att det här är ett ämne som kommer upp varje gång som Trump syns i rutan eller ställer sig framför en mikrofon. Och det intressanta här, Trump verkar definitivt inte vilja svara på frågor om de här filerna.
I don't understand it. Why they would be so interested. He's dead for a long time.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Beijer, och den kommande kvarten ska vi reda ut. Varifrån kommer de här Epstein-filerna? Vems namn står på vilken lista? Varför spelar det hela någon roll? Och vem var Jeffrey Epstein egentligen? För att bena ut det här har jag bjudit in utrikesredaktör Thomas Silén.
Korta svaret är finansman sedan många, många år. Tionden började på 70-talet, 80-90 in på millennie. Liksom, skiftet där började bli lite kanske annorlunda. Saker som hamnade i fokus, men han var finansman och han hjälpte i princip miljardärer och företagspampar att förvalta pengar helt enkelt. Det var det liksom korta svaret.
Så här beskriver Thomas Silén, utrikesredaktör här på Svenska Yle, den numera avlidne Jeffrey Epstein. Men det är inte på grund av de här meriterna som Epstein figurerar i nyhetsrubrikerna just nu.
Utan han blev känd för att ha bedrivit en stor prostitutionsring tillsammans med en medarbetare där han alltså försåg folk med minderåriga prostituerade på diverse fester i olika sammanhang. Och det som har gjort det här extra känsligt är att det påstås åtminstone att många av de här människorna som han har sålt de här prostituerade till är kända profiler, kändisar, politiker, miljardärer och så vidare.
Och innan vi går in på den här prostitutionsringen så finns det en annan person som vi behöver bekanta oss med, och det är Ghislaine Maxwell. Thomas, vem är det?
Ghislaine Maxwell är alltså dotter till en sån här känd brittisk mediemogul, före detta politiker också. Men hon hamnade på något sätt i USA. Men hennes roll i det här är helt enkelt att hon sägs alltså då ha hjälpt Epstein med att hitta de här flickorna och se till att den här handeln sker och all den här liksom kontaktsökandet och kontaktutbytet skedde. Så att hon var liksom en aktiv medhjälpare i det här. Och hon åkte dit tillsammans med Epstein då när de liksom på riktigt slog ner på hela den här prostitutionsringen.
Jeffrey Epsteins filer och hans lista talas ju nu mycket om. Thomas, vad är det här för filer och för lista?
No, det är två skilda saker. Det är bra att kolla i. Det ena är Epstein-filerna. Och när det gäller Epstein-filerna så handlar det om i princip all dokumentation kring rättsfallen som har involverat Epstein. Epstein åkte dit första gången eller arresterades och åtalades första gången redan 2008 för att ha haft samröre och då en viss form av sån här prostitutionshandel med en minderårig. Det var en utredning, det var liksom juridiska processer kring det. Där fanns det en del filer. Det här, ska man säga, jag vill inte säga sopades under mattan, men det gjordes ett avtal som var väldigt bra för Epstein, där han i princip hamnade i fängelset men fick tillbringa största delen av tiden på fri fot. Och det här var också väldigt kontroversiellt, och liksom domarens tankegångar kring det här finns också bland de här filerna, och hur och varför man tänkte så här och vilka vittnesmål det fanns. Sen kom det stora rättsfallet då, det här som slutligen ledde till att han och Ghislaine Maxwell åkte dit, det vill säga utredningen 2019, när han då på riktigt åtalades efter att FBI, alltså den amerikanska säkerhetspolisen, hade gjort en lång undersökning och genererat material, pratat med vittnen. All den här dokumentationen som man sen hittar när man genomsökte hans olika hem i Florida och i New York, det handlar om videoband, det handlar om adressböcker, flygloggar, you name it, allting som har haft med honom att göra i den här utredningen. Allt det här är liksom Epstein-filerna. Sen har vi då Epstein-listan. som det finns väldigt mycket konspirationsteorier om. För vi vet inte om den ens existerar. Det, så att säga, tanken är att det finns en lista som Epstein höll på samtliga sina kunder som han på något sätt delade ut eller sålde de här liksom prostituerade till. Det är i korthet det handlar om. Mm-hmm. Det finns olika tankar om var den här listan skulle liksom ha kommit ifrån och vad den består av. Vissa menar att det är ett hopkok av olika flygloggar och adressböcker och just listor över vilka som var på hans lyxjakter när de var ute och festade. Så det ska sägas väldigt tydligt att om det finns en lista så är det är inte frågan om att det står här att den och den köpte det här då, utan det handlar om en kontaktlista förmodligen. Och det är inte sagt att den som finns på den listan nödvändigtvis har någon som helst liksom kriminellt att tampas med efter det, utan det kan bara vara folk som har varit i närheten av Epstein. Och den här listan är väldigt eftertraktad, för man vet inte riktigt om den finns eller inte. Och det, vi kommer in på varför det här är problematiskt lite senare.
No, som du också konstaterar, den första domstolsprocessen gick i mål 2008. 2019 fängslades Epstein och det var den här slutliga. Men nu lever vi 2025. Varför är det här nu, Thomas, en så stor grej igen?
Det har med två saker att göra, om man nu ska förenkla det här lite. Men att det ena är att ända sedan Epstein-målen, både den 2008 och den 2019 framför allt, så har varit föremål för konspirationsteorier. Ingen gillar pedofili. Ingen gillar organiserad pedofili bland rika. Det är liksom alla knappar trycker in där samtidigt. Och det här har ju lett till att folk har liksom spekulerat i det här i många, många år. 2008 började det här, men sen så började ju reportrar gräva i situationen och det var då det började läcka ut och att det kan ha funnits kvinnor som har varit villiga att prata, och så hittade journalister då potentiella offer som sen gav vittnesmål till tidningarna. Och sen så, baserat på de här små bitarna av information som konstant läckte ut, så har det ju byggts upp olika stora, långa konspirationsteorikedjor av människor i många, många, många år. Det är den ena grejen, vilket innebär att folk har suttit och laddat med det här. Och det här har varit en fråga. Det är som månlandningen, liksom. Man kan inte släppa det. Det är alldeles för saftigt. Det finns alldeles för mycket frågetecken. Det gjordes inte bättre av att Epstein då, efter att han blev arresterad, hamnade i finkan, försökte begå självmord, heter det. Han själv påstod att han hade blivit anfallen av liksom andra i fängelset. Var det nu än var, så blev han flyttad till en annan cell där han skulle övervakas så att han inte tar livet av sig. Och sen gick han och tog livet av sig, heter det. Och det igen, här kommer nästa del av den här konspirationsteoretiska godiset. Det är väldigt oklart varför han lyckades begå självmord. Vakterna som skulle övervaka honom tittade på telefonerna eller låg och sov. Det saknas eventuellt material från kameran som ska övervaka cellen. Han har lyckats hänga sig med lakan som han kanske inte borde ha haft sådana mängder av i cellen och så vidare. Det finns en massa frågetecken. Och allting är liksom lite höllt i hemlighetsmakeri, för vissa av de här dokumenten är hemligstämplade. Det som har läckt ut har läckt ut. Och vissa saker så att säga krävdes ut juridiskt av olika tidningar när de grävde i de här tidigare rättsfallen. Så vissa saker är offentliga, men mycket är fortfarande hemligt.
Ja, hemligstämplade dokument, ett misstänkt självmord och läckor till pressen. Allt det här är ju en perfekt grogrund för konspirationsteorier. Och den här laddade situationen, den exploderar sen verkligen inför presidentvalet i USA i fjol.
Men det här har liksom på något sätt kulminerat i valrörelsen då 2024, när Donald Trump under sin kampanj då flera gånger gick ut och sa att när han blir president, då kommer han minsann att släppa de här filerna, för att han vet att en stor del av hans väldigt trogna bas, den här Make America Great MAGA-rörelsen, är bland de som älskar den här konspirationen. De vill veta, de vill ha filerna. Ge oss dem nu. Och han sa ja, jag ger er dem, och han blev en gud. Och det var, han blev president och nu skulle det ske. Alla satt och laddade, och sen så gick hans justitieminister dessutom, Pam Bondi, ut och sa att jo, hon har Epstein-filerna liggande på sitt skrivbord, snart kommer det. Och så kom det plötsligt i början av juli ett meddelande, ett memorandum från justitieministeriet, där det helt enkelt hette att nja, vi har gått igenom allt det här materialet, den här mängden av den här Epstein-fil, mängden på 300 gigabyte med bilder och videon och allt vad som finns. Vi hittar ingenting misstänkt där, det finns ingen klientlista, och Epstein, han begick nog självmord, det är liksom ingen diskussion om det. Och det här blev ju ramaskri på grund av det där memorandumet. Så efter det här ramaskriet så har vi i princip en situation där folk inser att hej, vad händer med våra filer som du har lovat oss? Och det här genererade genast en spricka. Och det liksom delade den här republikanska högerfalangen som ville se filerna bli offentliga. Och de här som känner att det kan finnas känsligt material i det här, kanske vi inte borde dela det. Och det här blev ett offentligt bråk som bara blev större och det vägrade försvinna. Och det har inte blivit bättre av att sen att justitieministern har backat på sitt uttalande, att hon hade de där filerna. Hon menar att hon har blivit missförstådd, att det var hela Epstein-filerna hon pratade om, inte den där specifika listan. Och Trump själv har försökt hantera det på lite olika sätt. Och sen får man se hur så att säga andra tvingar fram en händelse också. För det här är antingen om Trump får välja eller om hans väljare så att säga driver på. Men det finns också en situation där det helt enkelt juridiken får mala på. Mm-hmm. Det finns ju alltså ett intresse för från republikaner också att så att säga se att det här går någon vart. Så du har republikanen Thomas Massey och en demokratisk representant som heter Ro Khanna som har gått ihop sig och vill alltså juridiska vägar tvinga kongressen att släppa filerna. Och det här har blivit så känsligt till och med att talmannen där, Mike Johnson, stängde kongressen och skickade iväg hem alla på semester i 6 veckor för att försöka förhala en omröstning om ett förslag som skulle tvinga fram de här filerna, vare sig folk vill eller inte. Det här försvinner inte heller, så att om 6 veckor, om det här momentumet byggs på, så kan det inte alltid hända att vi får en juridisk strid om det här väldigt, väldigt snart som tvingar fram filerna, vare sig de vill eller inte.
Den senaste tiden har Donald Trump rest omkring i världen för att förhandla om tullar och handelsavtal med diverse olika statsledare och viktiga människor. Och de här förhandlingarna och tullarna är såklart både viktiga och intressanta, men det är inte de här avtalen som journalisterna frågar om, utan journalisterna frågar om Epstein-filerna.
Mr. President, was part of the rush to get this deal done, so not the Jeffrey Epstein story.
Oh, you gotta be kidding with that. No, had nothing to do with it. Only you would think that. Not had nothing to do with it.
Thomas, klarar Trump av att avvisa det här? Kan han få MAGA-rörelsen att sluta upp bakom sig igen? Eller är det nu kört för Trump?
Ja, alltså det är ju det som är frågan nu. Det är den stormen vi så att säga fortfarande befinner oss i till Trumps stora frustration. För han hade ju hoppats att det där memot på något sätt kanske genererar någon kort ilskevåg och sen så går allting över. Men det här har ju nu gått hela månaden, varenda gång han uppträder om någonting. Det kan vara handelstullar, det kan vara, jag vet inte, vi ska döpa om sportslag. Så någon frågar alltid honom om Epstein-filerna, när släpper vi dem, varför släpper ni inte dem? Och han är fruktansvärt, fruktansvärt irriterad på det här, och han har gått från att säga att de inte finns till att det är demokraterna som försöker koka ihop någon konspiration mot honom, till att alla som tror på det här är idioter, inklusive många i hans egen väljarbas, ska sägas. Så det är problematiskt för MAGA-rörelsen, för att MAGA-rörelsen som sagt, och det var därför jag tog den här långa harangen innan, det här är jätteviktigt, det är liksom en stor del av mångas, så att säga, inte personlighet vill jag inte säga, men det är en del av deras identitet i den här frågan att de vill veta. De kräver offentlighet för att de tror att eliten är korrupt. Det här skulle vara ett bevis på det. Helst skulle ju vara bra om det bara vore demokrater som vore det, men de vill veta. Och många känner just antingen besvikelse eller känner till och med kanske att Trump eventuellt har någonting att dölja. Att det börjar bli lite väl misstänkt nu. Att han försöker hitta på allt möjligt för att se till att inte fokusen ligger på Epstein-filerna. Och MAGA-anhängarna, en del av dem tolkar det här som att nu försöker man dölja någonting. Mm. Så potentiellt så splittrar åtminstone gruppen så mycket att du kommer få den gruppen som väljer att sluta upp bakom Trump vad som än händer, för man inser att okej, det här är jobbigt, men vi kanske måste hålla tyst om det för tillfället, för annars förlorar vi vår förkämpe, till de som verkligen kanske inte är så 100-procentigt, vad ska vi säga, Trump-anhängare på det sättet. De gillar tankarna han står för, men inte nödvändigtvis hårt fast i Trump själv, som kanske känner att okej, men den här killen är ändå inte vår kille, utan vi kanske måste hitta en annan som kanske lovar att släppa de här filerna. Till de här vanliga republikanerna som bara tänker på vad händer med politiken här, mitt i allt det här, kan vi försöka lösa det här problemet. Så det kan liksom gå lite åt olika håll här just nu.
Så till sist, inte en lätt fråga, men vad kan vi vänta oss härnäst?
Mm. Den där är miljondollarsfrågan. Mm. Om Donald Trump får välja så försvinner det här och han får jobba i fred med allt annat han vill syssla med. det kan också gå så som han nu lite försöker sig på, det vill säga att försöka skjuta över skulden på demokraterna. Igen, det här är delar konspirationsteori, delar så här lös fakta som flyter omkring, men alltså det finns också, just med tanke då på att han påstås ha vetat om att hans namn finns där, så finns det några som påstår att det här kommer nu att skrubbas rent. Hans biträdande justitieminister Todd Blanche var nyligen och träffade Ghislaine Maxwell, vilket många tycker är väldigt märkligt att han håller nu ett samtal på flera timmar med den här då Epsteins medbrottsling. Vissa tolkar det som att nu vill man utreda det här på riktigt, andra tolkar det som att nu försöker man lägga locket på och han försöker utarbeta någon slags juridisk deal med henne så att hon så att säga ger Trump grönt ljus och säger att han hade ingenting med saken att göra, det var andra som var skurkar och då gärna demokrater. Så det är ett sätt det kan gå. Ett annat sätt är att det här räcker inte för MAGA-gänget. Det här gänget som vill se de här papperna släppas. Och bland dem finns ju alltså podcasters, alltså populära höger podcasters som ändå, jag menar, vi ska inte underskatta hur mycket makt deras röster har, som vill se sanningen, som har uppmanat Trump sedan länge att ni måste släppa de här för det ser misstänkt ut vad ni än gör. Som kanske inte nöjer sig med bortförklaringar, utan så länge filerna inte syns i sin helhet så kommer ingen att riktigt släppa det här. Och då fortsätter det gnaga på Trump och någon kommer att gräva i det. Journalisterna kanske fortsätter gräva i det. Så det kan liksom fortsätta vara en plåga för Trump. I förlängningen betyder det här att det kan bli problematiskt nästa år politiskt, både för honom och för det republikanska partiet. Det är mellanårsval. Det brukar annars också traditionellt vara så i politiken att den sittande makthavaren och hans gäng, i det här fallet då republikanerna, alltid gör sämre ifrån sig vid mellanårsvalet. Och mellanårsvalet avgör vem som sitter i kongressen, alltså representanthuset och så vidare. Om det här fortsätter mala på och det blir obekvämare och obekvämare och det börjar läcka ut detaljer igen som det har gjort tidigare, så kan det bli okontrollerbart för republikanerna som riskerar att förlora sina majoriteter i kongressen. Och det skulle göra problem politiskt längre fram, vilket sen kan man ju säga om hur Trump hanterar det, men det här är liksom en potentiell väg det här också kan gå.
Så det här kan vara i princip avgörande för Trumps framtid.
Det kan bli en Trump-Achilles-häl av det, helt klart.
Tack för det, Thomas.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och utrikesredaktör Thomas Silén. Kom ihåg att lägga till nyhetspodden i din lista och beställa på våra notiser genom att klicka på det där lilla hjärta och den lilla ringklockan i Arena-appen. Då hittar du lätt vårt senaste avsnitt. Slutmix av dagens avsnitt är gjort av Jonny Aspelin och Lukas Dahlström är producent.